CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hur var den hösten för dig som ny riksdagsledamot?
Fruktansvärd. Och jag tror också för att jag var ju så arg där på politiken. Jag har haft många olika jobb, men jag älskat alla andra betydligt mer än de där dagarna. Det var fruktansvärt. Alltså, tycker jag någonting så ringer jag upp människor och sköter det internt. Och det fanns säkert en mängd olika förklaringar till att det blev som det blev. Och ibland tänker jag, precis som en hederskultur, så ibland där skapar man ju mer problem än löser problem. Och ibland kan jag uppleva att politiken är liknande.
Inklusive ditt eget parti?
Ja. Det var några personer som inte köpte det ledarskapet som blev valt.
Var folk taskiga mot henne?
Ja, några.
I flera år hade Juno Blom samordnat Sveriges insatser mot hedersförtryck. På kort tid blev hon först riksdagsledamot för Liberalerna och sedan också partisekreterare under den förra partiledaren Nyamko Sabuni. Därmed var Juno Blom en nyckelfigur och vid sidan av Sabuni närmast en symbol för Liberalernas integrationspolitik. För partiet Liberalerna är det än en gång turbulenta dagar. De ska alldeles strax ha extra landsmöte för att välja Johan Persson till ordinarie ordförande, han som efterträdde Sabuni. Johan Persson har i dagarna pratat om samarbetspartiet SD som en brun sörja. Vad tycker Juno Blom idag om sitt parti? Och hur ska sakfrågorna få plats när regeringsfrågan fortsätter ta all uppmärksamhet? Juno Blom, välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Om du med tre ord skulle sammanfatta de här åren i politiken, hur de har varit för dig, vilka ord skulle du välja då?
Jag tror att jag skulle välja stolt. Jag är stolt över dels på liksom en personlig nivå att jag hade vallöften som jag har drivit igenom, och det tänker jag är det absolut viktigaste som politiker. Sen är jag stolt över allt det som Nyamko Sabuni ändå liksom tog sig för och lyckades genomföra, så det är jag stolt över. Sen är jag förundrad. Jag gav mig in i politiken för jag var frustrerad över att politiken inte riktigt förstod verkligheten, och de politiska uppdrag som vi fick var långt ifrån den verklighet och de utsattas behov. Och det är jag inte mindre förundrad över efter de här åren. Men sen också en kamplust. Envis. Född envis och finns här för alla de ofria utsatta på uppdrag av skattebetalarna, och det är ett jätteansvar.
Så stolt, förundrad och kamplust. Det var tre väldigt spännande ord. Ulf Kristerssons regering hänger på Liberalerna just nu, kan man nog säga. Vad säger du till dem som tror att ni inte kommer orka hålla fast vid tidiga avtalet?
Men på riktigt så tänker jag att jag kan lugna alla de som känner så. Det är klart att det finns... Det finns ju skäl till att kunna känna oro när man ser liksom, hur debatten ibland pågår offentligt. Så. Men jag sitter i vår riksdagsgrupp. Vi har gemensamt tagit beslut om att vi ska ingå i en regering. Vi har gemensamt också fattat beslut om Tidöavtalet. Och jag tror att med tanke på att vi har gjort så väldigt lite inom flera viktiga områden under så väldigt lång tid, så har ju det resulterat i att många människor far väldigt illa på olika sätt. Och det är klart att det är ungefär som en graviditet. Det går att dölja problem, nu är inte en graviditet förhoppningsvis ett problem, men liksom det går att dölja en graviditet under en viss tid, men till slut kommer det ut något, och jag tror att det är där vi är nu. Så att jag tror att det finns en realism, men sen finns det också, tror jag, personer i vårt parti som kan känna att det smärtar på viss sätt, och då måste vi kunna bära det här avtalet och förklara varför det är viktigt ur ett liberalt perspektiv, och det ska vi hjälpas åt med.
Men du tror det kommer hålla?
Absolut.
Du är en av de liberaler som länge har accepterat tanken på samarbete även med SD. Varför då?
Nej, men för mig är det, när jag går in i politiken så har jag inte ägnat en sekund åt vem jag ska samarbeta med. Däremot så har jag tagit med mig en mängd olika problem som jag ser att politiken inte hanterat. Och det är klart att för mig är det så självklart att om jag vill driva igenom någonting så kommer jag ju se till att göra vad jag kan för att få med mig 51% på de idéerna, och gärna 100%, det tror jag är ännu bättre. Så för mig är det en självklarhet att liksom kunna prata sakpolitiskt med alla. Och jag tror också att det är viktigt att kunna sätta sig vid ett bord med vem som helst, och lika viktigt är att också kunna lämna ett bord om det är så att vi inte kan komma överens och förslagen ligger väldigt långt ifrån det jag anser är det rätta för alla de människor jag är till för.
Men menar du verkligen att du inte har tänkt en sekund på vem du samarbetar med?
Nej, men du frågade när jag gick in i politiken. Mm. Alltså man måste ju ha, vad har man för drivkraft när man går in i politiken? Så när jag fattade ett svårt beslut, för jag hade ju ett jobb jag älskar över allt annat, men kände en frustration över att politiker inte förstod de utsattas verklighet. Och när jag gav mig in i politiken så funderade ju inte jag över om jag skulle prata med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Jag gick in i politiken för att lösa samhällsproblem. När vi nu är där så är det också för mig självklart. Vi har ett parlament där det finns olika partier och där vi har en skyldighet att kunna prata med alla, att göra upp i sakfrågor vi tycker lika, att vara väldigt tydlig med det vi inte tycker lika kring. Så för mig är det här, det handlar om att lösa samhällsproblem, vilket jag också tycker att politiken skulle ha mer fokus på.
Och vilka exakt man gör det med blir då en sekundär fråga?
Ja, men det blir sekundärt av den anledningen att jag är ute efter att lösa Sveriges problem i den riktning jag tror på. Om jag sen sitter och pratar med moderater eller vänsterpartister eller sverigedemokrater som tycker saker som ligger väldigt långt ifrån det jag tror är rätta för människor, ja, det är klart att då kan jag inte göra upp med dem i de frågorna, utan då lämnar jag ju bordet. Och det är klart att som alla vet så ligger ju både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ideologiskt sett väldigt långt ifrån oss, väldigt långt ifrån min personlighet. Men om jag tänker på att vi har barn som tvingas in i äktenskap, om vi har områden där barn och unga känner en otrygghet och vi kan hitta sakfrågor där vi kan enas kring, så det är klart att då är jag beredd att prata med alla i Sveriges riksdag. Det innebär ju inte att jag tycker som dem i alla frågor eller delar liksom den ideologi som de har, men nu är den här sakfrågan vi pratar om.
Mm. Det är en resultatpolitiker, snarare låter det som.
Alltså ja, det är väl det vi alla borde vara, för att vi är ju till för att lösa samhällsproblem. Vi är ju inte till för att skapa problem, utan vi ska lösa problem. Så för mig har det alltid varit i fokus, och om det kommer förslag som ligger långt ifrån vad jag tycker är rätt, hur man ser på människor, vad som är rätt lösning, ja, då säger jag ifrån och så köper jag inte det.
Du, för nästan exakt 5 år sedan, i december 2017, så gjorde Kvartalen fredagsintervju med dig i din egenskap av nationell samordnare mot hedersförtryck. Och så här lät det då.
I somras gick du med i Liberalerna och vill börja arbeta politiskt. Varför Liberalerna och varför vill du in i partipolitiken?
Liberalerna känns som självklart för mig, för att jag tycker att jag då som är en fri person, jag som har möjlighet att tala, jag har liksom förutsättningar att kunna höja min röst, och att som liberal då känner jag att man har ett ansvar att se den som är ofri runt omkring en, men också se alltså individens egentliga möjlighet, men att vi kan behöva helt olika aktiva åtgärder för att vi ska få så bra som möjligt. Så därav, och sen tänker jag att liberaler har historiskt sett alltid kämpat för de frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Alltså, och bara det tänker jag att jag då ger mig in i politiken ganska sent, ges en möjlighet, får ett enormt stöd, visar ju på också att det är ett parti som står bakom de värderingar som jag anser är viktiga.
Ja, Juno, känner du likadant idag?
Ja, alltså jag delar ju fortfarande den bilden av att mer av liberalism i vårt samhälle så skulle vi alla må mycket bättre. Och just att se, alltså den skyldigheten vi har att se den ofrihet som finns runt omkring oss. Och jag tänker många gånger på, vi kan ta Fadime som exempel som talade i riksdagen för att få politiker att förstå och sen blev mördad strax därefter. Liksom, vi har en skyldighet att föra talan för människor som faktiskt riskerar sina liv i ett demokratiskt samhälle som Sverige. Och det är ju en mängd olika individer som befinner sig där. Så absolut, jag är lika övertygad och kanske än mer övertygad, för jag har ju också haft möjligheten att möta partivänner runt omkring i hela Sverige som drivs starkt varje dag i sin gärning för att göra Sverige bättre.
När du valdes in så hade du alltså varit nationell samordnare för Sveriges insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Du ledde det arbetet från Länsstyrelsen i Östergötland som i kraft av att du fanns där var nationell expertmyndighet. Vad jag förstår, du hade också utrett frågorna och dessförinnan hade du arbetat med såna här frågor om förtryck i kvinnojourer till exempel. Vad var det exakt som du ville få till politiskt när du kandiderade till riksdagen 2018?
Det var ju, alltså skälet till att jag gav mig in i politiken handlade väldigt mycket om flyktingvågen 2015. Och på något vis så var det den perioden som alltså det blev så tydligt hur eftersatt det här området var när det kom en stor mängd barn och unga men också vuxna i behovet av insatser från Sveriges sida. Jag menar, jag hade ärenden där barn levde i nätverkshem, alltså placerade hos en närstående. Och så visade det sig att det var mannen som var kusinen och svärfar var också familjehemspappa och farbror. Alltså du vet, det här var så mycket som var så märkligt trots att vi hade beslutat om att barn inte skulle vara i äktenskap. Det var liksom ett skäl och jag var otroligt frustrerad över att det inte fanns någon responslåda när jag försökte få politiken att se och förstå att ta människor till Sverige är inte tillräckligt. Vi måste också se till att de får det skydd och det stöd som de har rätt till och behovet av och den frihet.
Din första höst i riksdagen, hösten 2018, då pågick ju den här regeringsbildningen i 134 dagar. Hur var den hösten för dig som ny riksdagsledamot?
Fruktansvärd. Och jag tror också för att jag var ju så arg där på politiken. Och sen är jag en sån här människa som inte är arg så länge. Så helt plötsligt insåg jag ju att nu lämnar jag ett jobb jag älskar. Så jag var också lite så här, och jag är jättestolt och tacksam för att jag blev personkryssad in i riksdagen. Och det gjorde ju också att jag kände att nu går det liksom inte att hoppa av det här tåget som jag på något vis har varit med och liksom själv beslutat mig för att sätta mig på. Och sen sitter man där vecka ut och vecka in och pratar om den här regeringsbildningen och jag vet, de här mandatskillnaderna som var en konstant. Och, alltså jag har haft människor i min omgivning som har sagt att liksom, du måste ta det lugnt och du kan få utmattning och det kan liksom hända allvarliga saker med det. Jag inser att jag har aldrig mått dåligt av att jobba, men den inaktivitet som var under den hösten där man kommer fylld av liksom tankar om vad man vill påverka och förändra. Och
sen, sakpolitik helt enkelt.
Ja, och sen så hamnar man liksom i så här totalt märkliga samtal. För det är också så att man kunde, redan efter några dagar kunde man liksom analysera att hur läget var i gruppen. Och jag kände också att ju längre man satt där, ju mer gräver man ju en grop för att man tycker olika. Och den måste ju lagas och repareras någonstans. Alltså det var, jag tror att den värsta arbetstid. Jag har haft många olika jobb, men jag älskar att alla andra betydligt mer än de där dagarna. Det var fruktansvärt.
Vad sa du då? Eller satt du mest och lyssnade?
Nej, men jag var tyst i början väldigt länge. Det är nog ingen som tror det som känner mig. Jag var tyst i några månader och det var nog också...
Varför det egentligen?
Ja, men jag har tänkt väldigt mycket på det där. Dels så tror jag att det var lite chockartat, för att jag hade ju aldrig varit med på politiska möten tidigare. Jag trodde man satt och liksom pratade vid ett lag och så ska vi resonera ihop, och liksom riktigt så var det inte. Jag tänkte också att det är viktigt att lyssna för att förstå, alltså vad är det som händer. Sen är det klart att jag var tydlig med vad jag tyckte till dåvarande partiledaren, men det tog ju jag individuellt, för jag har liksom... allt uppskattat.
Jan Björklund som
ja.
Var då.
Mm. Men det jag tyckte sa jag ju till honom liksom... ja, den förundran jag kände, men också hur jag tänkte och så vidare. Så det var inte så att jag inte sa vad jag tyckte, men jag kände att kanske det var bättre att ta med den som var ledare istället för att sitta och ventilera alla mina tankar där om hur jag tyckte om processen. Men jag kände också att det fanns liksom ingen riktigt som lyssnade på någon annan, utan liksom, politik handlar väldigt mycket om att man har liksom sitt anförande, så sitter man och liksom väntar på att få säga det. Jag trodde ju, jag hade någon bild av att liksom, här sitter man och resonerar med varandra och vill förstå varandra, men riktigt så går det inte till alla gånger, men jag hoppas att det blir mer utav det.
Vad kan du jämföra det här? Kände du igen det här sättet att vara eller kulturen från någonting som du hade varit med om?
Nej, men överhuvudtaget tror jag liksom partikultur. Om jag tänker så här på, jag har jobbat väldigt mycket med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Och där finns det massvis med liksom, jag brukar säga det att barn och unga blir bestraffade utan att de alltid förstår själva när man kliver över en gräns. För det är så otydligt. Det finns liksom inte, finns ju inga liksom, det är inte så att det här är regelverket och sen får ni göra och inte göra så. Utan det är först kanske när man gör någonting som inte är korrekt. Men också det här med sättet att se på vad som är, vem som dikterar villkor och vem som är den som inte gör det.
Hur menar du med det?
Ja, men jag kan tycka att det som har varit svårt för mig med partipolitik ibland, och jag tror att det är så i alla partier, för det har ju ändå haft dialog med andra, så det tror jag inte är något unikt för oss.
Nu var det just Liberalerna.
Ja, men jag tänker att ibland tror man att vi är så annorlunda mot alla andra. Skillnaden är bara att vi tvättar vår byk offentligt och det gör inte andra partier. Så tror jag att det handlar om att det finns liksom, en hederskultur bygger ju väldigt mycket på att man är ett kollektiv. För samtidigt så finns det liksom maktstrukturer som gör att det också, och några har liksom en tolkningsföreträde för vad som är rätt och vad som är fel. Och sen så gäller det då att spela spelet på rätt sätt för att komma liksom runt hela spelplanen. Och jag då som är helt ointresserad utav politiskt spel, jag är helt ointresserad utav falanger och sånt där. Jag tycker liksom att den stora utmaningen vi som politiker har att hantera, det är ju de samhällsproblem som finns. Så vi har en skyldighet mot de frågor där vi behöver göra någonting, men också mot skattebetalarna som finansierar oss. Och jag tror att väljarna har ju ändå givit oss ett förtroende om att lösa problem. Och ibland tänker jag, precis som en hederskultur, så ibland, där skapar man ju mer problem än löser problem. Och ibland kan jag uppleva att politiken är liknande.
Inklusive ditt eget parti?
Ja.
Vi ska komma över till frågorna och sakfrågorna då, som jag förstår här på din beskrivning inte kanske fick så mycket plats alltid när, i jämförelse med det politiska spelet. Men du pratade här om ett kollektiv och vilka som bestämmer och sådär. Hur visste man vilka som bestämmer i Liberalerna? I de möten som ni hade då i?
Nej, men alltså, det är väl ändå så att det är viktigt att I ett parti så bygger det på demokrati, så det är ju klart att alla medlemmar som är med i ett parti har ju en röst som är viktig, och det är ju liksom...
Just det, men ni riksdagsledamöter tänkte jag, för ni var en grupp ändå på
ja.
18 personer.
Ja, men, och där är det ju så att liksom alla har ju egentligen en lika stort både ansvar och skyldighet att se till att driva saker i mål. Mm. Sen är det klart att har man valt en partiledare så är ju det någon som ska liksom tydligt peka riktning och sen kunna förklara eller beskriva varför man vill åt ett visst håll. Men det är väl ändå viktigt att grunden är ju så att vi alla bär ett ansvar. Sen tror jag att om man inte är duktig på politiskt spel liksom, så är det lätt att man liksom inte hänger med riktigt i alla de där. Och nu pratar vi om de här första månaderna, såklart att för mig var det ju väldigt mycket som var obegripligt under den perioden, som sen kanske har blivit mer begripligt för att jag har ändå varit i politiken i 4 år.
Det blev ju då till slut i alla fall januariavtalet. Tyckte du att det var bra att det blev resultatet av dessa 134 dagar? Ni blev alltså stödparti då,
ja,
till alltså, SMP-regeringen tillsammans med Centerpartiet.
Jag tillhörde ju en av dem som ville släppa fram Ulf Kristersson i det läget istället. Men en majoritet av vårt parti ville ju något annat. Så var man sen, när beslut väl är fattade, så måste man ju också ställa sig bakom de besluten som är, och därefter så kändes det ju ändå bra för mig, för då kunde vi börja prata, då kunde jag ju få börja jobba med de politiska frågor som jag tyckte var viktiga, för det var ju ändå så för regeringen också att det var lite stiltje under den perioden, så även om jag tillhörde de som inte fick igenom det jag önskade, så är det ju så att man måste ha respekt för demokratiska beslut, och då kände jag ändå någon befrielse att komma ur det här rummet. Mm. Någonting är beslutat. Sen var det inte det som jag själv kanske önskade, men det var ändå det som vi verkade kring.
Samtidigt var det ju så här att jag tänker att just du kanske kan ha känt dig väldigt nöjd med januariavtalet, eller i alla fall lite nöjd. Det blev ju en hel punkt 43 som handlade om de här frågorna, om hedersförtryck. Alltså det skulle bli strängare straff, en egen brottsrubricering, starkare möjligheter också för myndigheten att ingripa när man misstänker hedersbrott, eller när man misstänker till exempel att barn ska föras bort för äktenskap eller könsstympning. Det måste du ha varit nöjd med, tänker jag.
Ja, men det är klart att jag tycker, precis som jag sa, att eftersom de frågorna tycker jag är viktiga. Men sen är det ju också så att jag har ändå tänkt väldigt mycket på när januariavtalet liksom kom till. Vad var det som gjorde att det blev svårt? Och ibland tänker jag att ungefär som om 4 personer ska gå på en middag och sen tar alla med sig sin favorit liksom ingrediens och tänker att nu stoppar vi ner det här i en gryta så blir det liksom en god måltid. Och det innebär ju inte att varje förslag i sig kan ju ha en god intention, eller varje ingrediens kan ju vara någonting som man tycker om, men det är ju svårt att ha liksom jordgubbssylt och lövbiff för att få det att bli bra. Så även om jag tycker att liksom
det var det så i januariavtalet, ja, jordgubbssylt och lövbiff.
Nej, men jag tror att liksom för mig blev det lite märkligt att jag tror att man ska vilja varandra. Alltså har man bestämt sig för att sätta sig, om 4 personer sätter sig ner, eller i det här fallet 4 partier eller liksom, och bestämmer sig för att vi ska göra gemensam sak av något, så är det väl ändå viktigt att tänka så här, hur blir det här så bra som möjligt för Sverige? Hur kan vi genomföra? Så att på något vis så haltade det lite liksom. Det var saker som gick framåt och sen fanns det saker som man inte vågade göra som kanske då fick en kontraproduktiv effekt utav det hela.
Vad fanns det för enskildhet som du tyckte sämst om då i det här avtalet?
Nej, men jag tror att det handlade om att man inte riktigt kunde bära punkterna fullt ut. Liksom. Om vi tar primärt de frågor som jag tyckte var de viktigaste. Liksom hur vi stärker villkoren för barn, hur vi ser till att liksom, våldsutsatta kvinnor och barn, även då mäns våld mot kvinnor, unga killars våld mot unga tjejer och så vidare. Så liksom i vissa områden, där finns det ju en konsensus, men just när det kom till hedersrelaterat våld och förtryck så är det ju så att även om vi har kommit längre i Sverige med de frågorna, det tycker jag som har jobbat med dem så pass länge, så ibland finns det en politisk korrekthet. Alla vet liksom vad man ska säga idag, liksom att vi är emot hedersvåld, men därtill liksom att få det här att verkligen förutsättningarna för myndighetspersoner att kunna göra ett bra jobb så att verkligen de allra mest utsatta får den stöd och hjälp som de har rätt till och behovet av. Det bygger på att man har en tydlig politisk ryggrad som inte liksom vacklar någonsin. Och jag tycker att det varit för mycket vacklande när det ifrågasätts liksom.
Just från Miljöpartiet?
Ja, men Miljöpartiet tycker jag inte fullt ut. Vänsterpartiet har ju också haft svårigheter i det här och vi var ändå beroende av varandra. Man gick inte in med en känsla av att vi ska jobba tillsammans, utan det fanns liksom, vi är tvingade till det här.
För att ni var 9-4?
Ja, men för att vi var på något vis någonting som skavde lite där och inte fullt ut liksom
älskade varandra kanske?
Nej, och jag tror att det är viktigt att liksom hitta den för väljare, för folket, och känna att det här är ändå, nu har vi fattat det här beslutet, nu står vi här och vi hittar inte den formen.
Du, efter januariavtalet då, januari 2019 som vi var i då, så avgick ju Jan Björklund, och några månader senare i juni så valdes Nyamko Sabuni till ny partiledare och du blev ny partisekreterare. Varför blev det du? Du var ju så pass ny i politiken.
Ja, den frågan ställde jag till Nyamko också. För det är klart att när man får en sån fråga så är det ett liksom ett enormt ansvar. Liksom. Det är ju mer förknippat med skyldigheten, liksom, någonting annat. Och det är klart att när jag fick frågan så visste jag att Lars Stjernkvist hade varit partisekreterare. Han är ju från Norrköping. Jag hade ingen aning om vad han hade gjort, men visste att han hade varit det. Och vi hade ju Maria Arnholm som partisekreterare, men jag hade inte riktigt förstått vad hon heller gjorde, för det var ju den här turbulenta tiden. Så det är klart att, och det är väl ingenting som jag heller hade drömt om, jag visste ju knappt vad det var. Så att för mig kändes det kanske märkligt inledningsvis att ta någon som är mer garvad och kan det här. Men jag tror att det Nyamko gav uttryck för var väl att jag har en ganska hög integritet. Liksom. Jag har till exempel valt under den tiden jag var partisekreterare att inte läsa allt elakt som sades både av journalister och tyvärr också partimedlemmar, av den anledningen att inte påverkas utan att ha kvar sin egen kompass. Liksom. Vart ska vi? Vart ska vi gå någonstans?
Så det var din integritet?
Nej, men så tror jag också att, vad heter det, jag är ju väldigt sakpolitisk. Alltså jag liksom är ju...
Just det, du har en expertis också.
Ja, och sen tror jag också det här med att jag inte hade relationer. Utan liksom,
vad då för relationer?
Nej, men alltså jag kom ju ny in i partiet, vilket gjorde att jag hade liksom inga barnsjukdomar med mig in där jag hade, ja, varit ihop med Kalle när jag var med i ungdomsförbundet, eller liksom varit osams med Lisa när vi skulle bråka om slöjfrågan eller någonting, utan jag på något vis jag hade en möjlighet att kunna gå in där och försöka liksom verkställa det som vi tillsammans kom överens om att vi skulle göra, och kanske också då följa det jag själv tror på ett annat sätt.
Jag tänker att det måste ha varit ganska svårt, för en partisekreterares viktigaste uppgift är väl att hålla ihop partiet. Var det här en tid för dig med väldigt mycket resor till exempel och träffa folk i hela landet, eller hur gjorde du?
Ja, men till en början så kunde jag ju resa mycket och sen blev det ju då tyvärr pandemin, vilket gjorde att det var mycket digitala möten som gjorde det på många olika sätt svårare. Men om jag tar med mig någonting som jag verkligen är värmd av under min tid som partisekreterare, så är det ju just mötet med partivänner runt omkring i landet. För det är ändå så att Nyamko blev vald genom en medlemsomröstning, alltså, och den visionen och den kampen jag försökte föra var ju att också få med hela partilandet i att liksom...
I den riktning som hon också stod, ja, men, för.
Och var öppen och transparent med det. Vi hade ju också, Jan Björklund var ju tydlig med när vi gick in i januariavtalet att vi skulle i god tid före nästa val återkomma med besked i regeringsfrågan. Så det är klart att det var ingenting vi startade direkt. Men också det här med, jag är liksom fantastiskt förortslyftet som Nyamko ville ta fram, som handlar väldigt mycket om integrationsfrågor, och att också få med sig partimedlemmar i hela landet. Mm. Och komma med inspel till det. Så att på något vis så har det varit mycket som har varit fantastiskt också.
Vi ska strax komma till det här med förortslyftet, som ju var ett stort och viktigt reformpaket. Men jag vill ändå fråga dig då, alltså du reste ju runt här, eller du hade kontakt med partiet. Nyamko Sabuni hade ju valts med en stor majoritet. Hon hade 19, tror jag, av 21 distrikt bakom sig, och de flesta distrikt hade haft medlemsomröstningar. Det såg ut som ett solitt mandat, men var det så verkligen? Hur upplevde du det från insidan?
Ja, men det var det ju. Och jag menar, det är ju också viktigt att komma ihåg att Nyamko blev ju återvald också. Mm. Och att Nyamko hade ett stöd utav den stora massan, ingenting och tveka om. Sen vet vi ju alla också att det fanns några som aldrig riktigt accepterade att hon blev vald.
Varför var det så?
Nej, men jag tror att i vårt parti, och hur det ser ut i andra partier har jag ingen kännedom om, men i vårt parti så har det ju varit några personer som har haft möjlighet till att besluta ganska mycket. Liksom som det kan finnas i en arbetsgrupp med. Men liksom
informella maktstrukturer pratar vi om här.
Ja, och jag tror att det är svårt när den gruppen inte riktigt liksom kände att det var den ledaren som de själva önskade som blev ledare. Men det är viktigt att komma ihåg att det är ju en...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Väldigt liten del av vårt parti. Det är därför som ibland kan jag bli ledsen när jag läste att liksom liberalerna är i konflikt. Nej, men det var några personer som inte köpte det ledarskapet som blev valt. Och jag kan också förstå de personerna. För att om man under en längre tid har varit van vid att få...
Men det här är också en demokratifråga, tänker jag. Hon har då blivit vald med väldigt stort stöd och sådär. Hur många personer är det vi talar om här? Men, är det 4 eller 47 eller 100?
Det är väl fler än 4 och färre än 47. Och det är ju ganska intressant liksom att det inte är så många. Men jag tror också att det här är någonting som jag har tänkt väldigt mycket på, såklart. För det är också så att om man blir vald men inte liksom får... Och det är också knepigt i ett liberalt parti, eftersom vår grundideologi bygger på att ge alla individer de bästa förutsättningarna att kunna bli sin bästa potential. Det är liksom en grundtanke i det hela. Och där måste jag säga att några inte riktigt gav Nyamko den chansen. Men samtidigt är jag superimponerad över henne, för att hon har liksom den här tydliga kompassen vart hon ville. Och fick också ett stöd utav partilandet i att genomföra de sakerna. Så både att hon blev vald, att hon fick igenom förortslyftet, att vi i en öppen process också jobbade med vägvalsfrågan. Och att även där fick hon ett starkt stöd i att Liberalerna skulle tillbaka till en borgerlig regering.
Men det fanns alltså fortfarande någon grupp i partiet som inte riktigt... köpte det beslutade ledarskapet.
Ja, men det är klart, och det är ju någonting som...
Är det klart? Man tänker att om ett parti fattar
Nej,
beslut...
Nej, men det är klart att det var så, med tanke på att det har ju också varit tydligt i media och så vidare, där man har valt att ifrågasätta många olika delar. Och det är klart att hon trots det lyckades genomföra de visioner som hon hade, visar ju bara än mer på vilken enorm styrka hon har som person och vilket kompass hon har. Och det är ju häftigt att få jobba nära en sån person. Och det är klart att det kan ju också vara smärtsamt när man står vid sidan av och ser hur någon blir behandlad, och så känner man sig ganska maktlös för hur man ska liksom komma åt det här. Det går liksom inte att säga till människor att de inte får. Vi älskar ju yttrandefrihet, och jag tycker ju fortfarande att jag är stolt över att vi är ett parti där vi tycker olika och ger uttryck för det. Men ibland kan man ju fundera över var man säger det och varför man säger det och hur man säger det liksom.
Var folk taskiga mot henne?
Ja, några.
Hur då?
Nej, men generellt sett att man inte ger en människa förutsättningar. Och jag tror också att man måste förstå att när man inte behandlar en människa väl och dessutom gör det öppet. För det är viktigt att komma ihåg, det är ju inte det att man tycker olika, för det tycker jag bara är sunt, det är jättebra.
Det förstår jag.
Men när man liksom ger sig på andra saker, så öppnar ju det också Pandoras ask för journalister på ett helt annat sätt. Att också kunna liksom, för att man... Det är ungefär som en familj, tänker jag. Alltså jag har lärt mig hemma att vi ska liksom ha högt i tak och vi uppmuntras att tycka olika. Men på något vis har man en integritet kring att liksom, det här hanterar vi här. Och när det görs offentligt, så är det klart att väldigt många gånger istället... När man är ett litet parti har man ju inte så mycket medieutrymme. Om man då får ägna det medieutrymme man har till att svara på varför person X, Y och Z tycker A, B eller C, istället för att föra fram viktiga liksom lösningar på politiska problem. Ja, då tycker jag att det gjorde mig ledsen. Otroligt ledsen.
Vi ska prata om det här med förortslyftet. Vi ska höra hur det lät när det presenterades i juni 2021.
Det här är politik för de som tar avstamp i de 60 områden som polisen har utnämnt som utsatta områden. Områden där rättstryggheten är väldigt låg, där många människor behöver komma i arbete, där uppemot hälften av barnen lämnar idag grundskolan utan behörighet. Skolorna måste rustas bättre. Där moralpolisen förhindrar kvinnors rätt till att klä sig som de vill och röra sig fritt i samhället som de önskar. Vi måste jobba för bättre jämställdhet.
Just det, 226 förslag i det här programmet får man nästan säga. Det är nästan mer än ett paket. Vilket av de här förslagen tyckte du var viktigast?
Helheten. Jag tror att det finns liksom inte ett särskilt förslag inom ramen för förortslyftet som svarar upp på de samhällsproblem vi har, utan att man pratar om ekonomisk integration, att vi måste få fler i arbete. Alltså dels för att människor ska känna att de tillhör och tillför, för det tror jag är liksom det vi har misslyckats allra mest med i Sverige, liksom det, i det här utanförskapet. Det är också viktigt med en social integration, att bli liksom en del av liksom hela vårt samhälle, att vi bygger tillsammans på ett helt annat sätt. Men också demokratisk och liksom värderingsstyrd integration, där vi måste våga stå upp för den lagstiftning som är till för att ge mig friheten. Den måste få gälla alla. Och jag måste säga att det är klart att det finns frågor som jag har spelat in och drivit stenhårt och är stolt över. Men jag är också väldigt stolt över att det fanns partimedlemmar som kom med andra perspektiv som visade på liksom tryggheten i bostadsområden. Och jag har ju jobbat många år i ett utanförskapsområde och kan känna att liksom, det vi har misslyckats med i Sverige, det gäller både glesbygd tycker jag och områden då som man pekar ut som särskilt utsatta. Det är att vi pratar om att vi måste liksom stödja dem när vi ska investera. För det finns så många barn där som besitter en enorm möjlighet till att bli en del av vårt gemensamma samhällsbygge. Och vi är ju liksom, för att nå konkurrens så måste vi ha bra skolor och att barn ska känna höga förväntningar. För det är ju någonting som barn själva ger uttryck för, att de möts av låga förväntningar. Barn ska ha höga förväntningar och vi ska ge dem förutsättningar att lyckas.
Många av de här förslagen, det är precis som du sa, det sträckte över bostäder, skolan, ni pratade om en demokratikanon till exempel. Många av de här förslagen var också, det var till exempel hårdare tag mot olaglig uthyrning. Folkräkning i de utsatta förorterna, dömda gängkriminella skulle inte få bo i de utsatta områdena. Ett uppmärksamt förslag var att man ville vräka föräldrar till gängkriminella. En annan viktig sak som andra partier sedan har tagit upp är det här med minskat flerbarnstillägg till exempel för att få ut kvinnor i arbete. Ni ville ha kriminalisering av oskuldskontroller, förbud mot uppfostringsresor till hemlandet och inte minst till exempel förbud att finansiera moskéer från utlandet. Det låter som mycket krav. Håller du med om det? Att det var väldigt mycket krav i det här paketet?
Nej, men det du läser upp nu, de delar som du har valt att lyfta fram är ju också, ibland måste man ha frihet genom att staten tar ansvar. Det är ju liksom frågor, för att det är klart att om områden är, om människor som bor i de områden, framförallt barn och unga, känner en otrygghet, en ofrihet, en rädsla, då är det ju svårt att tänka att liksom så här, alla, jag vet inte riktigt hur man skulle komma åt det på annat sätt än att man måste också ha liksom en tydlig liksom bild av vad som gäller och vad som inte gäller. Och jag tror ju också att frihet kan bara uppnås när man är väldigt utsatt genom att staten tar ansvar. Men jag tycker inte att det är någon, jag tycker absolut, alltså för kravlöshet har ju aldrig skapat trygghet någonstans liksom. Och frihet uppnås på olika sätt, ibland genom staten och ibland vill vi att staten inte ska lägga sig. Men det är ju för att du har kommit så pass långt då själv. Så jag skulle säga, och många av de här förslagen som du nu lyfter fram, det är ju ändå förslag som liksom var självklart kontroversiellt inledningsvis i vårt parti. Men då gäller det att kunna förklara de förslagen så att man känner sig trygg med att bära de besluten. Och det är också förslag som andra partier nu har anslutit sig till. Och det intressanta, eftersom Nyamko fick för lite tid att prata om det, så blir det nästan på som att det är andra partier som kommer med idén, fast det kommer ur det här programmet.
Det är intressant tycker jag att titta på det här med förårslyftet, för det var både integrationspolitik, det var skolpolitik, det var kriminalpolitik, det vill säga tre av de frågor som väljarna tycker är allra viktigast. Och ändå tycks förortslyftet inte nämnvärt ha påverkat stödet för Liberalerna, i varje fall inte positivt. Varför då?
Dels så tror jag att vi fick för få förutsättningar, eller att förutsättningarna blev dåliga för att prata om det här. Sen tror jag också när man tar fram ett helt sånt här paket så blir det liksom väldigt mycket. För det är ju saker som man politiskt sett måste genomföra. Det som får liksom massmedialt utrymme, det är ju typ så här, kusinäktenskap är inte tillåtet. Liksom det är enkelt och det går att beskriva på ett enkelt sätt. Men det är ju inte att vi inte tillåter kusinäktenskap kommer ju inte lösa helheten, men det är en viktig pusselbit. Så jag tror att när man gör gedigna saker så kan det också vara svårt generellt sett att göra det. Och specifikt då om partiledaren som ändå verkligen drevs av de här frågorna inte fick möjlighet att prata om dem i den utsträckning som hade varit möjlig.
Är det just Liberalerna som har svårt att få framgång med tuffa förslag? Är ni tänkt helt enkelt fel avsändare?
Nej, men jag tycker inte att det är tuffa förslag. Jag tycker det är ansvarsfulla förslag. För om du tar till exempel oskuldskontroller. Att unga tjejer idag, att vi i Sverige har lagt tid på att sy i flickors underliv och sy dit en kroppsdel som aldrig har funnits där. Alltså, det är ju mer förvånansvärt att man, om man tittar på hur man har jobbat i Spanien och Frankrike och andra länder där man har jobbat med könsstympade flickors rätt att liksom återskapa klitoris och få liksom ett bättre sexliv. Så jag tycker att det är fel att säga att det är hård eller tuff. Det är ansvarsfulla, men jag tror att det, att vara god och göra gott är två helt olika saker.
Är det så att Liberalerna har svårt, oavsett hur ansvarsfulla och viktiga förslagen är, att när de förpackas i en lite hårdare förpackning, att det är svårare att få dem att landa för just Liberalerna jämfört med till exempel Sverigedemokraterna eller Moderaterna?
Jag vet inte riktigt, jag kan inte svara på vad som är hönan och vad som är ägget här, men jag tycker att det är viktigt att när man är politiker så kan man ju inte heller anpassa sin politik efter vad man tänker att nu ska vi göra det här för det förpackas nog fint och sen kanske någon tycker att vi gör något bra, utan uppdraget för en politiker är ju att ta ansvar för de samhällsproblem som finns. Och jag måste säga att Nyamko använder ju också liksom sin erfarenhet och sin kunskap på ett sätt att hon mycket tidigare kunde identifiera problem. Ta liksom hedersproblematiken, var hon långt före alla andra. Och man tar också våldsbejakande extremism när hon och Magnus Ranstorp gjorde saker. Och hon fick alltså hur mycket kritik som helst för det, även Magnus Ranstorp. Sen såg vi att vi var det landet i Europa som liksom transporterade flest liksom terrorister som har begått fruktansvärda brott mot mänskligheten i de här länderna. Så jag tror att det handlar kanske om att ibland är man lite före sin tid och liksom jag tycker att politik bygger på, för om man tar till exempel, vi hade ju språkkrav för medborgarskap 2002, om vi hade haft kvar det, om vi hade vågat stå fast vid det, man måste ju följa det man tror på och inte liksom hela tiden tänka, vad tror vi att människor vill att vi ska säga, alltså vi kan ju inte bli ledda, vi ska ta reda på samhällsproblem och komma med liberala lösningar, och det här är liberala lösningar.
Just det, jag tänker just på det här valet 2002 då, när Folkpartiet som det hette fick 13% när man föreslog språktest. Men finns det egentligen något annat exempel utom valet 2002 på att den här förslag som formuleras ganska hårt leder till väljarframgångar för Liberalerna?
Vet att jag är faktiskt helt fel person att ställa den frågan till, för som jag sa, jag hade aldrig varit på ett politiskt möte när jag kom in i riksdagen, så det skulle vara liksom förmätet av mig att sitta och berätta vilka förslag som vi har gjort och inte gjort. Men jag tycker så här, om vi tar tillbaks till vad grunden i liberalism är, så där ofriheten finns, där ska vi finnas. Och det är klart att liksom, om unga människor tvingas in i kusinäktenskap, om flickor utsätts för oskuldskontroller, om kvinnor hålls hemma för att man genom flerbarnstillägg och så vidare liksom känner att liksom du är bojad till att vara hemma och inte komma ut på arbetsmarknaden. Om vi har liksom barn som börjar skolan och har ett ordförråd på 2000 ord och det förväntade ordförrådet är liksom 6-7000 ord. Ja, men att man då säger att vi vill ge de här barnen rätt förutsättningar. Om de uppfattar det som hårt, det må vara så, men för mig är det frihetsfrågor. För mig handlar det om att att liksom...
Du tänker inte på det som mjuka eller hårda frågor?
Nej, jag
eller...
tänker på det som frågor där, liksom, där vi ser att det är politiskt eftersatta frågor för att det har funnits en feghet. Man har inte vågat ta i de här frågorna, och det tycker jag är liberalers skyldighet att stå på barrikaderna och lyfta det och använda våra röster till att skapa förutsättningar för andra att ha den frihet jag har.
Jag frågar också därför att när man tittar i vallokalsundersökningen för valet nu så framgår det att ni nästan bytte ut er väljarkår. Mindre än hälften av de som röstade på er var personer som hade röstat på er i valet 2018, alltså gamla liberaler och folkpartister. Omkring 60 000 gamla liberala väljare gjorde precis som Bengt Westerberg och röstade istället på Centerpartiet, och ungefär lika många gick över blockgränsen till Socialdemokraterna. Räddningen för Liberalerna för att man skulle komma in i riksdagen kom ju väldigt tydligt högerifrån. 25% av Liberalernas väljare i år kom från Moderaterna. Och då funderar man på, vad är den rätta vägen framåt? Ska man försöka locka tillbaka de här centerväljarna och S-väljarna, eller handlar det snarare om att behålla de här tidigare moderata väljarna och helst göra dem fler, så att säga, från höger? Hur ser du på det?
Det jag tycker är att vi ska ha örat mot marken och vad det människor är. Lyssna in vad människor känner att de är i behovet av, liksom, för förändringar. Alltså, vad upplever de som är ett problem för dem? Vi ska identifiera frågor där det krävs, liksom, bättre och tydligare svar på. Och sen ska vi driva en politik. Jag tror att, liksom, om man ska börja anpassa sin politik efter vilka väljare man vill ha. Jag tänker att ett parti får dels de väljare man förtjänar utifrån hur man lyckas beskriva den politik. Det kanske är där vi ska bli bättre. Alltså, hur kan vi bli bättre på att prata om politik? Berätta om liberala svar på samhällsproblem. Förklara till exempel svårigheterna med tidavtalet då, som många kanske känner. Men det är ju så att har vi valt att inte göra något under så många år, så det är klart att, liksom, då har ju också problemet vuxit extremt mycket, och det finns ju många saker som jag önskar att man... Jag skulle ju önska att man inte behövde ha någonting mot kusinäktenskap eller oskuldskontroller. Men om det nu är så att det är ett reellt problem, då är det klart att då ska vi också ha förslag på hur vi ska hantera det.
Och om högerväljarna är de som först nappar på det, så är det så, helt enkelt?
Nej, men jag tror att vi måste driva en politik som vi tror på ur ett liberalt perspektiv.
Oavsett vad väljarna ska säga, om de gillar eller inte, om de går till höger eller vänster sen.
Nej, men jag tror att man måste, alltså, som, det här är min personliga uppfattning, nu är inte jag längre partisekreterare, min personliga uppfattning är att identifiera samhällsproblem, se till att lösa de problemen, lösa dem med de som tror på att få, liksom, stöd för de liberala förslagen, och sen var, liksom, tydlig med att använda all tid vi har i media på att prata om vad vi vill och inte så mycket om vad andra gör och inte gör, eller vem är bra eller vem tar vem. Eller jag tror att väljare är hur trötta som helst på det där. De upplever att det finns saker som är eftersatta. Vi måste bli tydliga på att ge svar på hur vi kan göra det bättre och prata politik och lösningar. Det tror jag är en framgång.
Men vad ska ni göra om, så att säga, verkligheten spricker omkring er? Om väljarna springer åt andra håll och ni har svårt att få nya väljare, då blir det svårt att återkomma någonting alls.
Nej, men jag tror verkligen så här, att om vi nu fokuserar på att lägga vår energi på att prata om hur kan vi göra Sverige tryggare, friare, mer inkluderande. Hur kan vi se till att människor som kommer hit har, liksom, förväntningar på sig? Hur kan vi se till att ge dem förutsättningar? Hur kan vi se till att människor ska känna att de tillhör och har krav på att de också ska tillföra? Det är, tror jag, någonting som ändå är framkomligt. Men om vi... Om vi lägger tid på saker som väljare bara tycker är allmänt ointressant, till exempel vem tar vem och vilka är osams i vårt parti, det får vi sköta internt. Det finns i alla partier.
Men är det verkligen ointressant? Är det inte ganska viktiga frågor? Väljarna vill veta, är det här ett parti som kommer kunna vara kvar i riksdagen? Nu är det för sig långt till nästa val, men i alla fall...
Fast det är ju så, det man fattar beslut kring, så är det ju. Det finns ju frågor som jag till exempel... tycker ju verkligen att man ska ha ett slöjförbud på små barn. Jag tycker att, liksom, den kamp vi ser i Iran är ju så viktig att stötta, och det är så fruktansvärt att se det som sker. Men jag tycker också att vi måste våga prata om hur det ser ut för tvååringar i Sverige. Alltså, vad tycker vi om det? Ska tvååringar behöva skyla sina kroppar för mäns blickar? Jag tycker att det här är viktiga frågor. Det är ju en fråga som jag inte har fått med mig mitt parti på, att tycka på det här viset. Ja, och då kan jag ju som företrädare säga att det här är någonting jag tycker är viktigt. Det här driver jag, men jag har ännu inte fått med mig en majoritet i mitt parti för att göra det. Men jag kan ju inte ägna liksom min lilla tid jag har, då eventuellt få med media, på att prata om jag vill vara med miljöpartister nu eller inte. För nu har vi fattat det här beslutet. Ska vi fatta ett nytt beslut? Ja, då ska vi kommunicera det tydligt. Men de beslut som är demokratiskt fattade, det är de som ligger och det är de som gäller. Och nu är vi i Tidöavtalet och där har vi fattat ett beslut kring, och då är det det som gäller.
Mm. Nyamko Sabuni avgick. Så här lät det.
För att vi ska bli det nya Sverige krävs mycket av oss alla. Jag ser ännu vägen framför mig. Men jag ser också att det inte längre är jag som ska gå i första ledet. Jag har därför meddelat valberedningens ordförande mitt beslut att idag lämna posten som partiledare för Sveriges liberala parti. Jag gör det därför att det nya Sverige ännu är min drivkraft.
Ja, Juno, hur var den här dagen för dig?
Ja, det är klart att det var en väldigt speciell dag. Den var ju liksom, dels så var jag så otroligt imponerad över Nyamko, för att hon har ju gjort analyser hela tiden. Hon gav sig in och blev vald som partiledare. Hon fick igenom förortslyftet som var hennes liksom viktiga fråga, som hon inte heller fick driva när hon var statsråd på rätt sätt tidigare. Hon ansåg att Liberalerna skulle tillbaka till borgerligheten. Hon lyckades även med det uppdraget, trots då att det fanns ett öppet motstånd och att även media många gånger liksom, ja, räknade ut henne att det inte skulle gå och så vidare. Men hon liksom bara kämpade på. Men hon gjorde också rätt analys av att om liksom, om man valde liksom hela Nyamko, men om några inte klarade av i vårt eget parti hela Nyamko Sabuni, så ska inte hon stå i vägen för de frågor som hon tycker är så viktiga för människor. Och det är just att driva på integrationsfrågor, att se till att det görs i en borgerlig samverkan. Och hon såg också att om samtalen skymmer det viktigaste för att man inte fullt ut accepterar henne, då är det ju bättre att någon annan tar över, för att ideologin, liksom liberalismen, människors ofrihet är mycket större än henne som person, som hon gav uttryck för. Så jag tror att jag aldrig varit så imponerad av någon som fattar ett sånt modigt beslut. Sen så var det ju såklart omtumlande. Vi har båda jobbat så hårt, men om vi pratar utifrån min roll, så får Nyamko svara för sig själv, så kan jag känna att man hade slitit så hårt så länge. Och jag var också stolt över att hon liksom check, det vi hade bestämt oss för när vi satt där, det var just de här sakerna. Och hon kunde liksom sätta check på alla de bitarna som var hennes starkaste drivkraft. Att då också känna att jag lämnar för att det här inte bara ska bli någonting som finns på pappret, utan en verklighet, att vara så stor som människa och också...
Det kändes meningsfullt helt enkelt,
ja,
att det hände.
Men och sen tycker jag också sådär att man ska ju komma ihåg det, och det vet jag också att väldigt många moderater ger uttryck för, och liksom, vi har fått mycket liksom, att hennes mod gjorde ju också att det har legat till grund för att möjliggöra ett regeringsskifte och en borgerlig regering. Liksom. Utan det så hade vi ju inte suttit här, för trots att vi har få mandat så var ju de väldigt avgörande.
Ja, som vi sa i början så är det ju ett speciellt läge nu, precis före det extra landsmötet. Ni ska välja en första vice ordförande, och det är ju den person som kan få ta över Liberalen åtminstone tillfälligt, ifall Johan Persson skulle av någon anledning inte fortsätta vara ledare. Den personen som är nominerad är Lina Nordqvist från Uppsala. Hon har varit en hård kritiker både av samarbetet med SD, och hon har också riktat hård kritik mot Tidöavtalet. Sen har Johan Persson de senaste dagarna också varit i en slags blåsväder. Han kallade SD för brun sörja i vad han trodde var ett slutet rum. Nu har Johan Persson bett SD om ursäkt för det, men det är ändå ganska stor dramatik. Ja, Juno. Brun sörja, sa han om partiet som ni samarbetar med, trots att det finns en klausul i Tidöavtalet som går ut på att man ska tala respektfullt om varandra. Vad är din reflektion kring det?
Jag tänker att Johan måste svara själv på hur han landade i det här, för precis som man ska prata respektfullt om varandra mellan de olika partierna, så har jag en huvudregel att jag pratar inte om partiföreträdare på det här viset, utan...
Du följer Tidöavtalet?
Nej, ja, eller min egen etik. Alltså, tycker jag någonting så ringer jag upp människor och sköter det internt. Och det fanns säkert en mängd olika förklaringar till att det blev som det blev. Det jag nu tycker som är viktigt, som en reflektion på det här, det är att vi hjälps åt i partiet.
Om det sägs av företrädare, det behöver inte vara just Johan Persson, det kan vara någon annan, om till exempel SD då, att det är en brun sörja. Det har blivit påhejat också i medierna. Jag såg Per Svensson till exempel i Dagens Nyheter idag och många andra. Är det inte ett problem?
Ja, men det är klart att det är ett problem. Det kan man väl konstatera. Men jag tycker att liksom, det vi måste lära utav, för mig handlar det om när nu Nyamko har blivit utsatt i partiet, så tycker jag det viktigaste vi kan göra som parti är att lära av det. Hur kunde det bli på det här viset? Om vi hamnar i det här läget som Johan av någon anledning gjorde, så måste vi prata om hur kan vi stötta Johan så att han inte behöver liksom gå ut och känna att han ska försvara det här på det sättet som han gjorde, varför vi befinner oss i det här samarbetet.
Eller avgå.
Ja, eller också vi måste liksom, för det är ju inte, det finns ju ingen, så här är det ju att skälet till att vi måste bära det här avtalet tydligt, det är ju för det att jag älskar ju frihet. Och det är ju ett fritt val att ingå i avtal. Och när man ingår i avtal gör man ju det av ett skäl, för att man tror att det här ska bli bättre. Och då måste ju vi ha fokus på hur anser vi att det här gör Sverige bättre i liberal riktning. Jo, men det är klart, man ska ju aldrig prata illa om någon. Inte inom partiet och inte mellan partier när man ingår i avtal. Och då måste vi hjälpa såt i vårt parti att se till att bära det här avtalet. Att tydligt markera att vi har en verklighet. Vi har områden som är politiska områden som är totalt eftersatta. Integrationen är en av de frågorna. Och sen måste vi peka liksom framåt. Vart vill vi någonstans? Och då behöver man vidta vissa tuffa åtgärder.
Men Johan har ditt stöd här helt enkelt.
Men Johan har mitt stöd i att bära avtalet. Johan har mitt stöd i att känna att nu ska vi istället liksom berätta varför ingår vi i det här avtalet? Vad vill vi med det här avtalet? Hur ska vi se till att Sverige blir bättre? Sen, det är klart att man ska inte prata illa om varandra, men det får han svara på. Jag tänker inte sitta och recensera mina partimedlemmar.
Vi har nu kommit till den delen av intervjun som är exklusiv för kvartalsprenumeranter. Och jag har bett Juno Blom att berätta om ett alldeles särskilt politiskt minne. Ni som ännu inte prenumeranter rekommenderas att bli det, så kan även ni lyssna på de sista 5 minuterna som handlar om den dramatiska perioden förra sommaren när regeringen tvingades avgå och januariavtalet föll. Sist då, Juno Blom, vad önskar du dig mest av allt?
Det jag önskar mig mest av allt har inte med politik att göra. Det handlar om att min pappa ska bli frisk.
Juno Blom, liberal riksdagsledamot och tidigare partisekreterare. Tack för att du var med i fredagsintervjun.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.